här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockare ledarskap med Katrin.
Och Helena. Katrin, du är ju sjukskriven nu som chef och sjukskriven. Hur tänker du om det?
Ja, det är ju inte något jag är van att vara. Och det har ju fått mig att tänka på ganska många saker faktiskt. Kan man vara helt sjuk från ett jobb? Eller behöver man vara inne lite ändå? Jag mejlar ju lite och har lite, inte mycket, men lite ändå. Har lite koll på inflöden och sådär. Och sen så, i mitt fall så är det fråga om en ganska lång sjukskrivning. Jag blev sjukskriven 2 månader efter en operation.
Mm.
Och var inte alls beredd på det och tycker nog att det är ju för lång tid. Så länge kan man inte vara sjukskriven. Jag borde nog börja jobba tidigare. Mm. Så att, ja, det är svårt. Mentalt svårt.
Ja, vad är det som dyker upp då? Vad är det som vi har i det där att man, ja, men jag kan inte vara sjukskriven 2 månader. Vad tror vi det hänger ihop med? Är vi oumbärliga?
Ja, alltså det finns väl sådana fantasier såklart om att hur ska världen klara sig utan mig. Men det är ju också, för mig handlar det om att jobba är så stor del av mitt liv. Och det är ett sätt att vara med i ett flöde i liksom något slags skapande, ett sammanhang. Mm. Och plötsligt så har jag inte det sammanhanget och då blir jag ganska ensam och vet nästan inte riktigt vem jag är, så att säga. Jag tappar bort mig själv lite i det här ingentinget. Samtidigt som jag naturligtvis begriper att det finns ett skäl till det här. Jag behöver fokusera på rehab och på att bli frisk. Och det finns ingen runt omkring mig som har fällt någon enda kommentar eller antydan om att det skulle, utan tvärtom, full support. Vi tar hand om det här, tar hand om dig nu. Så, men ändå, det finns där. Det är liksom någon slags utanförskap.
Hur yttrar sig det här utanförskapet? Alltså i dina tankar? För det betyder ju egentligen, om du får full support, att det handlar om dina egna tankar om vad som man kan och inte kan och vad du känner, att du känner dig utanför. Vad kan du utveckla det lite mer?
Ja, mina egna tankar och mina egna behov, tror jag. För att jag har ju helt klart ett behov att ta hand om mig själv och låta kroppen läka efter den här operationen. Men jag har ju också ett behov av att vara i kontakt med andra människor. Jag får liksom energi av att vara i rörelse och av att ha kontakt med människor. Och nu är jag inte i rörelse. Och jag har mycket, mycket mindre kontakt med människor än vad jag brukar ha.
Mm.
Och så det är väl någon slags behovskonflikt hos mig själv. Att jag å ena sidan behöver lugn och ro och rehab. Och å andra sidan behöver jag rörelse och människor. Och de där två krockar liksom med varandra.
Mm.
Och sen så är jag också rädd att framstå som svag och inte kapabel och inte, det är också identitetsgrejer. Jag har fått syn på det och jag visste väl innan lite grann också, men att jag liksom definierar mig själv mycket utifrån mina kapaciteter och sen när de inte är där, då blir det så här, men gud, är jag inte så nu?
Mm. Tron om att alltid vara stark.
Ja.
Nu blir du konfronterad med din sårbarhet.
Ja, verkligen. Och det är ironiskt, alltså det sker ju under ganska stort motstånd. För att det ironiska är att hade du frågat mig för ett halvår sedan eller ett år sedan vad längtar du mest efter? Då hade jag svarat tid, ensamtid.
Just det.
Lugn och ensamhet. För mitt i högtrycket på alla fronter, det längtar jag mest efter. Och nu har jag precis det. Jag har tid och jag har ensamhet. Och nu är det mitt största problem.
Mm. Så vad säger det egentligen då?
Ja, vad säger det? Jag såg någon filmreplik. För de här målningar dagarna så blir det ju lite Netflix här alltså. Mm. Och då såg jag någon filmreplik som var att när vi får det vi inte förstod att vi behövde, någonting sånt.
Just det. Ja,
Och
just det.
det är väl någonting sånt. Och jag ser ju att det där är motstånd också. Lite som man kan känna om man till exempel mediterar, som jag vet att du gör. Att när man ska gå från det där liksom fullt blås och in i ett lugn. Då, eller i en yogaklass, eller ja, det kan egentligen vara som helst, vad som helst. Så går man igenom några lager av motstånd där man försöker hålla kvar vid tempot och farten och inte sansa sig. Så, och lite sånt kan jag känna att det här är, försöker smita från det där som jag vet är mitt behov av lugn och liksom omhändertagande.
Ja, för då slipper man känna. Då slipper man känna sin sårbarhet.
Exakt.
Om man är kvar i det tempot.
Precis så. Ja. Så att det fyller sina funktioner.
Ja. Och vad tänker du om liksom det här, även om du nu har fått support, vad är dina tankar om vad ska de säga om jag inte är 2 månader på jobbet? Om jag checkar ut 2 månader. Vad är risken med det? För det finns ju också någon slags, jag kan tänka mig själv också, att det finns en ganska mycket av de här egna föreställningarna om vad det betyder att vara ledare och chef som behöver synas.
Ja, och nu har jag ju ett nytt jobb. Jag har ju bara jobbat 2 månader på ett nytt uppdrag och har liksom inte riktigt hunnit fått, jag hade väl nästan hunnit få upp farten, men inte så mycket mer. Jag förstår ju, och det är det jag försöker jobba med, att det här betyder bara att vi någonting händer lite senare än bara det blir en paus. Och sen fortsätter jag där jag var. Men det där jag är rädd för, det är ju liksom att jag inte är den där som levererar och ser till att det händer.
Just det. Behovet av att känna att den här doing-tarmen.
Ja. Och den bekräftelse som kommer med det, som inte alltid är en verbal och uttalad, men som man ändå på något vis känner i luften, att människor betraktar mig som den som, ja men nu kommer hon och tar tag i det här, nu jäklar händer det grejer. Och just nu är det ju verkligen inte så, för jag tar inte tag i någonting och det händer inte så mycket runt mig just nu, inte utåt i alla fall, utan det som händer är ju på något annat plan.
Ja, men det handlar ju, som jag känner, så handlar det också om en form av kultur kring det här med jobbet. Jag minns att jag pratade med en kollega i England en gång när jag var riktigt råförkyld. Så sa jag, nej, jag går inte in, vi har smittat ner alla då. Och då svarade hon, va? Hos oss är det stjärna i kanten om jag går in fast jag har feber.
Just det, då är man en tuffing och en hjälte.
Då är man en hjälte. Så det finns ju någonting i den här kulturen vi har och synen på att alltid vara stark i arbetssituationer. Jag vet inte.
Oja. Alltså när jag har då talat med andra människor som har gjort liknande operationer, har jag hittat i alla fall 5-6 stycken. Som har då berättat att de har, ja, de kanske blev sjukskrivna som jag då i 2 månader, men gick tillbaka efter 2 veckor. Och då varenda gång jag hör det, jag vet att ingen av dem har sagt det för att på något vis pika mig eller något sånt, men de har bara berättat sin historia. Då får ju jag en tagg och tänker så här, nej men det måste jag också göra. Jag kan ju inte vara sjukskriven så här, alltså jag kan ju börja jobba tidigare om jag bara anstränger mig. Och samtidigt som jag då lyssnade på läkaren som liksom står på den andra sidan, för han hade en hel predikan för mig om det där, att han sjukskrev mig i 2 månader, det var inget förslag, sa han till mig. Han kanske läste av lite hur jag tänkte, och det är väl inte bara jag som tänker så här då, utan det är en förutsättning för god rehab, och att om jag inte tar det här på allvar, då är operationen gjord i onödan. Att jag måste ta hand om det här nu. Så han det var ju ord och inga visor, så att säga, från läkaren.
Ja, det kanske var bra att få höra det.
Ja, det var det. Jag kände mig riktigt uppläxad faktiskt efter den där. Samtidigt som då varenda gång jag hör någon som, ja men du kanske inte kan jobba fullt ut, men du kan väl mejla lite. Nu är det extremt svårt för mig att mejla som jag inte kan använda höger arm. Då, så att det går inte fort kan jag säga. Men just den där liksom att man borde... Man vet vad... Vad ska jag säga? Som din kollega i England där också. Mm. Normen är att gå över gränsen.
Mm. Och förväntan är att gå över gränsen. Och jag tror att det är lite olika i olika företagskulturer också.
Ja. Ja, det är förmodligen väldigt olika. Men det finns också någonting som är som man kan hitta åtminstone i många kulturer som handlar om att man ska vara lite... Alltså man ska gå lite över gränsen. Ja, vad menar jag med över gränsen då? Alltså man ska inte ta för mycket hänsyn till kroppen och kroppens behov och ens eget behov av vila och återhämtning, utan man behöver liksom... Det är något fint i det.
Mm.
Och det där, det har jag ju tänkt på tidigare i vilken grad jag som då är ganska doinriktad och har jobbat, även om det har varit mer balanserat kanske de senaste åren, fast nu gör jag nog, det har det kanske inte alls varit. Jag har jobbat mycket och ja, jag har haft dåligt samvete emellanåt för att jag kanske genom mitt sätt att vara och arbeta på promotar en kultur som inte är helt frisk.
Mm. Jag tänker också att det här med kulturen och vad som verkar vara okej. Okay. Alltså vissa tidigare arbetsplatser har jag varit på där det i princip har varit så att man har, det har varit kultur att stanna länge på jobbet.
Alltså timmar på dagen till sent på. Ja, ja.
Och det har så till den milda grad att ibland uppfattade jag det som att människor bara satt av tiden för att passa in i kulturen.
Just det.
Så att lyfta den frågan till vad är det som gör att det är en så stark inbyggd kultur? På samma sätt som du nu nyss beskrev att det är jobbigt med stillheten som kommer som du egentligen behöver.
Ah.
Så är det på något vis en rädsla bakom. Att inte visa för omgivningen att egentligen behöver jag gå hem och sova, eller egentligen behöver jag ta hand om min kropp, eller egentligen behöver jag ta hand om vad det nu må vara. Och det där är, tycker jag, är lite intressant. Vad är det som driver oss till det? För det har egentligen sällan med arbetsgiften att göra. Det där är en kultur mellan oss människor där vi på något sätt sparrar oss varandra.
Det finns ju till och med en hel del forskning som visar att long hours inte nödvändigtvis leder till högre resultat.
Mm.
Och jag har också varit i sådana kulturer och säkert också bidragit till dem när någon går hem klockan 5. Liksom. Jag har bara halvtid eller... Sådana så kallade skämt som egentligen inte är särskilt roliga alls.
Mm.
Vi har ju varit inne på ett snarlikt tema när vi pratar om två höglägen. Alltså när det är väldigt intensivt både på jobbet och på andra håll i livet. Och hur man då kan gå in i sitt jobb. För att det är på något vis, även om uppdraget och jobbet kan vara stökigt och rörigt, så är det ju inte riktigt lika messy som livet utanför. Och att det kan vara ganska skönt att få komma ifrån det där stökiga, komplicerade.
Mm.
Och det kan jag tänka om att stanna på jobbet. Alltså om man jämför det, där jag ändå har hyfsat tydliga uppdrag och jag får njuta av att leverera saker och liksom känna att nu gjorde jag det. Om man sen kommer hem till kanske som i mitt case 2 tonåringar med sina liv, med allt vad det innebär. Någon diskmaskin som ska plockas ur och en man som kanske är på en annan planet eller i en annan värld just nu liksom, och kommer från sitt jobb. Mm. Alltså det är ganska stökigt att få ihop det. Eller föräldrar som är sjuka eller vad man nu har i sitt privatliv.
Mm.
Så på det sättet så är det ju enklare att vara på jobbet.
Då behöver du heller inte bli triggad i de här jobbiga känslorna. Lägena som finns utanför jobbet.
Det är lättare att vara i kontroll på jobbet. Det är lättare att hålla distans till mig själv på jobbet. Mm. Det är lättare att hålla ifrån det som händer i mig kring ganska stökigt. Alltså livet är ju lite knöligt.
Mm.
Det är mindre knöligt på jobbet än privat. Så skulle jag faktiskt... Jag ska tänka efter om jag kan stå för det. Jag tror det.
Ja, alltså jag skulle vilja säga det är mindre... knöligt ur ett emotionellt perspektiv.
Ja.
Där, Därför att du har alltid några ramar att hålla dig i och du kan alltid få bekräftelse för din doing eller en insats som du gör där. Och det får du ju inte alltid hemma.
Nej, så det är... verkligen inte.
Nej.
Det är inte så mycket cheerleaders ut vid diskmaskin inte som applåderar.
Nej, precis. Så det är häftigt. Så hur påverkar det här en naken chef, Katrin?
Ja, det är ju utveckling. Mm. Jag ser det, även om det känns konstigt att uttrycka det så här nära inpå. Men de här 2 veckorna som jag har varit sjukskriven nu, när jag pratar låter det säkert som jag har varit hemma i ett halvår, men det är 2 veckor.
Mm.
Inklusive helger och lite nationaldag och vad det har varit, så att det är inte så många arbetsdagar. Men jag tror vi kan säga att min axel som det är frågan om, den borde jag tacka för personlig utveckling. Jag har ju varit helt tvungen att sansa mig och stanna upp. Det har liksom inte gått rent fysiskt att göra någonting annat. Så att jag har ju tvingats till lugn och eftertanke på ett sätt som jag undrar om jag skulle ha valt om jag inte hade varit tvungen.
Mm.
Och det är ju personlig utveckling, verkligen. Det är ju också... Alltså jag har ju såklart haft medarbetare som har, inte vet jag om jag har haft någon som opererar just axeln någon gång, men som i alla fall har genomgått operationer. Och helt plötsligt förstår jag ju det på ett helt nytt sätt.
Mm.
Så att det har utvecklat mig, definitivt.
Så
gjort mig naknare.
Ja, du blir en naknare och mer förstående chef då.
Ja, rockigare vet jag inte om det har bidragit till. Det kanske är en annan fas. Men naknare, absolut, ja.
Ja, du kanske inte kan utveckla allt genom den här sjukskrivningen.
Nej, kanske inte allt.
Nej, men att få nya insikter är aldrig fel.
Nej. Fantastiskt och jättejobbigt.
Mm. All tillväxt gör ont någonstans.
Någonstans.
Ni har lyssnat på Den nakna chefen med Helena
och Katrin.